När du var i 20-årsåldern började du också komma in i produktionen här?
Ja, det var väl ungefär i den åldern som jag började komma med det. Det var någon gång på 23, 27, ja 27, 20, då var det 20-årsåldern, det är riktigt.
Började du med de olika arbetsprocesserna?
Ja, jag var nere där i 3 år och då gick jag naturligtvis på de viktigaste sakerna. Så jag gick ju igenom då vissa avdelningar där. Inte alla, men vissa av de viktigaste där.
Fanns det kvar det där med barkgärning och sånt då?
Ja, det hade vi ju kvar en del alltså utav. Vi hade ju då fortfarande lagar där som vi, men då gick det ju, det är ju så att vi hade ju en så kallad färggångssystem då, där man förberedde liksom gärningen, där det var olika styrka på dem. Det var ett batteri så att säga som det gick igenom. Och sen gick det in i varkar. Och det där blev ju så att det gick ju fortare då än det tidigare gått. Det hade bara legat i kar där med en strömetod då som det hade, alltså ett lager med hudar och så var det här blandningen utav den här barken då lagt mellan, och så kom det ett nytt lager utav hudar där och så vidare hela tiden. Och det tog ju nästan ett år med det där att det skulle garvas igenom riktigt.
Vi talar väl tekniskt om vikning och sånt där. Jag är inte klar, du lär berätta för oss hur den där barkgarningen gick till när den började, och den maldes väl, eller hur var?
Ja, alltså det var ju så att Man under så att säga skarningsperioden, eller när de tog tillvara det då, fick man lov att ta emot allt vad de levererade. Så det är därför vi har den här stora magasinet vi hade. Det var ju barkmagasinet för då ek och gran som vi fick in på, köpa ifrån övriga Sverige. Det var ju då eken ifrån södra Sverige och mycket också, kanske granen också, granbarken. Och den maldes då sedan till så att det blev och sedan så kokades det lag på dem där. Och sen som sagt var så låg det i den där lagen som jag säger då. Man gav på ut den där lagen.
Var det innan avhåningen?
Nej, avhåningen den skedde först. Alltså efter vikningen så kom först och främst då kalkningen. Det alltså var för att svälla upp lädret och så för att få håren att lossa. Och sen gick det då i maskiner då, där hade vi ju kommit då till, annars hade ju det skett också med för hand då, med såna här järn som man hade skuttrukit av. Men sen kom ju maskinerna så att man avhårade med maskin.
Den här avhåringen, det var på bom då?
Ja, det var på bom, ja.
Och det men då hade inte barken börjat?
Jo, men alltså det här var kalkhusarbete, allt ända till du kommer, ja, när du har pyrat och avkalkat, sen kommer det in i själva garvningen och det sker, då är det ju den här gamla strömetorn som jag säger, och barkgarvningen. Så att det
var det varkar då också?
Ja, det kom ju varkar till så småningom den började på. Det var ju det att det gick ju snabbare i dem än det har gjort med den där strömmetorn. Vi får komma ihåg, det tog ungefär ett år tidigare med den. Sedan så kom vi ju ner betydligt, så idag så är vi ju nere i bara en månad, 6 veckor någonting. Och det har ju gått successivt efterhand.
Var det lika metod när det gällde ovanledare och bottenledare? Eller var det?
Ja, inte riktigt lika. De skulle vara lite skillnad på dem. Men i vissa fall gick de ju samma väg till börja med.
Du höll på med det där i 3 år. Då blev du en riktig gesäll för din far, kan
jag
säga.
Nej, det kan jag inte säga. Jag är så pass duktig. Så jag kan säga att jag bara fick känna på just de viktigaste sakerna. Men någon utläggare, det är jag inte. Det har jag aldrig blivit. Och det var ju inte meningen jag skulle gå den vägen heller. Utan jag skulle ägna mig mer åt, vad säger man, säger man merkantil, alltså sköta det
affärsmässiga.
Därför att då hade vi ju en annan som var meningen skulle komma in och vara här då. Och vi skulle gemensamt få. Men det blev ju lite annorlunda sedan med den saken.
Det här med att bli utlagd, vad är det då? Blir man utlärd i ett sånt fantastiskt yrke som garvare någon gång? Det är aldrig
nytt. Ja, min far han sa det att han hade hållit på i 50 år att nu vet jag hur lite jag vet, sa han. Och det säger väl jag lika också. Jag har också hållit på ungefär varit ungefär 50 år. Och det säger jag också för att det är något nytt hela tiden och man ställs inför nya och saker och ting som man funderar hur detta kunde ha blivit så. Så att det är väldigt, det är svårt. Vi får komma ihåg, det är mycket kemi i den här beredningsprocessen också som gör sig att det är svårt att handskas med det ofta.
Hur var det att uppleva en sån här omställningsperiod från bottenledare, ovanledare och till beklädnadsledare?
Det var en ganska kostbar och svår period. Jag vet ingen egentligen som har gjort det mer än vi på samma vis. Jag har inte reda på det någon som har egentligen gjort det. Utan då har de varit direkt beklädnadsgarvare från första början. Utan det var både kostsamt och svårt att få den där. Så det, men det gick ju med man.
Måste ni skaffa nya tekniker då?
Ja. Det kan man väl säga att man men vi försökte väl att använda oss av det vi hade, men det är givet att man sedan försökte efterhand skaffa sådana som var kunniga i det där, just det, beklädnads.
Fodras den nya maskiner också förstås?
Ja, delvis. Men vi försökte så vitt möjligt att använda de gamla, eller de vi hade, därför att det är ju rätt kostbart det där ändå. Men efterhand så har vi naturligtvis ersatt då det som för just den som passar just beklädnads och skinnerna.
Hur verkade det när modet kom in i bilden på 50-talet och det, med färger och sånt?
Det är väldigt svårt just med det där att det blir så mycket färger. Det är en kostbar sak.
De måste importeras alla färger?
Ja, det görs de i stort sett. Ja, jag tror inte vi har någon färg som utan den kommer utifrån. Och där kommer ju en ny sak nu till det här naturvårdshistorierna som inverkar på det också. Därför att de fabrikerna som gör det där nere, de kan bli helt plötsligt ställs de inför det att de inte får tillverka det och de sakerna. Därför att de får det inte för naturvårdsmyndigheterna. Så det är en stor problem som idag.
Och jag uppfattar arbetarna där när det blev en ny teknik och nya maskiner.
Jag vet inte vad jag ska säga. De förstår att de måste väl finna sig i det. Det är klart att de kan väl bli lite bekymrade om det skulle bli, för det visar att de skulle bli utslagna. Men de såg väl att så småningom att det blev väl inte så direkt, utan de fick ju fortsätta.
Påverkade det deras förtjänster eller hur?
Ja, det kan man väl säga att de får, det blir ju lättare att arbeta med en hel del saker, så de kan ju då få driva upp det på ett annat vis. Så vi får komma ihåg att det har ju ökat, lönerna har ju ökat hela tiden betydligt.
Hur upplever du problemen idag i garveriet med miljö och med förhållande mellan anställda och verkmästare? Ja, lite allmänt.
Ja, om vi säger miljöproblem, det anser jag är ganska en stor sak som är väldigt kostbar. Och vi har ju visserligen lyckats få en så kallad, vad säger man nu, ja, detsamma som ett tillstånd att få fortsätta nu på det sättet som vi har, men vi ska ju hela tiden försöka. Nu är det ju så att det är nämligen krom som de är rädda för att få det i avloppet, och det har vi kommit så långt nu så att vi tror att vi ska kunna bemästra det där. Men det tar tid och det kostar mycket att få fram det där. beträffande just nu, vad heter det, arbetarna, jag måste säga att vi har ju ett gott samarbete med dem, det har vi, men det är klart att visst kan det vara ibland så att det är lite påfrestningar där också.
Det kommer väl nya människor utifrån ibland, och förr så var det väl kanske mest folk härifrån som kom och lärde upp sig. Nu kommer det nya som med nya idéer utifrån.
Ja, men det är då, menar du, sådana som ska liksom verka som mer då, vad heter det?
Rådgivare och sånt.
Vad sa du?
Rådgivare
och tekniska. Ja, tekniska. Det är, det är ju så att vi är ju så litet land, så vi har ju inte så mycket tekniker på det här området egentligen, utan det får man nog söka sig i stort sett i utlandet. Men sen är det ju klart att man kan ju tänka sig att, och vi har ju försökt att börja med det, att man ska försöka öva upp även sådana som är på orten. Men det tycks vara svårt att få dem att riktigt vara pigga på det alltid.
Hur är det med råvarutillförseln? Förr var det mycket getskinn från Nordafrika. Hur är det?
Nej, från Sydafrika mest.
Ja.
Sydafrika mest. Ja, det är ju så att det är ju alltid problem med råvaran. Det har jag alla tider varit det. Men vi får söka oss kanske nya vägar och nya länder som vi får försöka skaffa på. Så det är när det gäller getskinn och fårskinn där. När det beträffar nu till exempel hudar och så, det försöker vi ju få mesta möjliga inom landet då, och skandinaviska länderna.
Kommer de från Sverige, kohudarna?
Ja, det är ju både ungnötshudar och kohudar och vad det nu är. De kommer de flesta, men även från andra skandinaviska länder, och från Finland, Norge och även något Danmark kan bli.
Hur tror du på våra specialarter, ren och älg och sånt?
Ja, det är ju en sak som vi har börjat lite smått med, och det verkar ju som att det skulle gå an att få fram en vara där. Det blir ju någonting som inte är likt annat, vad jag tänkte säga. Och det kan ju bli en mycket exklusiv sak det. Får ju komma ihåg att de djuren, de är ju utsatta för mycket, mycket såna här insektsbett och såna saker som det blir mycket stora skador av. Men det kan hända att de kan lyckas även få med dem i, och att det ska vara en sak som visar att det är en speciell vara. Vi får komma ihåg till exempel när det gäller renhudshandskar. De godtar de ju inte annat än det ska vara de där märkena efter insekterna. Och det kan vara så här också att det blir det. Men det tarvar lite extra. Dels är de är ju helt olika vanliga hudar de där. De har ju och väldigt skrymmande, vad jag tänkte säga.
Både du och jag, Robert, tror ju starkt på vår väldiga tradition och på framtiden. Men det skulle vara bra att höra, hur ser du på framtiden idag?
Ja, det är ju väldigt svårt naturligtvis att yttra sig om det. Därför att det kan ju svänga om en. Men jag tror väl att finns ju ett gammalt ordspråk, engelskt ordspråk får vi komma ihåg, som heter nothing like leather. Och det är väl det att det finns ju, de har ju försökt på alla sätt och vis att ersätta lädret och skinnet, men det blir inte detsamma. Så att man får väl hoppas och tro att det ska hålla i sig med det, och att vi ska ha möjligheter att kunna driva det även i fortsättningen. Men det beror som sagt på hur prisförhållandena blir, om det blir allt för dyra. Jag har ju haft en förfärlig prisstegring här tidigare som jag håller ju nu på att gå tillbaks. Men det är ju klart att blir det för dyrt, så då kan det vara svårt att säga att man kan driva det så mycket, utan då kan det bli ersättningssaker. Det har vi ju sett prov på. Men sedan visar det sig det att kanske de där ersättningsvarorna inte är så bra ändå.
Det kanske skulle också fråga, hur många är det idag som jobbar?
Ja, det är ungefär cirka 100-talet. Det varierar mellan, låt oss säga, 90-95 och så närmare 100. Jag kan inte svara just på dagen, men det varierar lite sådär.